Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, hjärtligt välkomna ska ni vara. Vi har exakt, är det exakt 2 veckor kvar?
Det är exakt två veckor. Fönster.
Kan inte riktigt räkna, så att det vet ju ni sedan länge. Att det här med att räkna sällan blir rätt när jag sitter här i Sillypodden. Men 2 veckor har vi kvar och vi förväntar väl oss att det ska hända en hel del under de där 2 veckorna. Det kommer bli mycket Manchester United idag, för att där känns ju behoven som allra störst. Och de här, det är vi bara 2 matcher in i säsongen, men krisen är ju total efter 2 raka förluster och framförallt sättet man har förlorat de här 2 matcherna. Och vad ska man göra då? Jo, man måste vända sig till transfermarknaden, för att jag vet inte vad du såg det.
Vad tänker du på? Alltså det är mycket man kan säga om Manchester United, man kan fråga. Jag vet inte om du såg det, för de kopplas ju till allt som finns just nu.
Det som har hänt de senaste 12 timmarna, för det kom väl för igår kväll, va? Jim Radcliffe, Storbritanniens rikaste man, har jag för mig att han är, försökte köpa Chelsea i våras. Det blev Todd Bowley som la det högsta budet där. Har då deklarerat sitt intresse att köpa Manchester United ifrån Glazers. Det här har ju såklart tagit fyr hos supportrarna, som inte vill någonting hellre än att bli av med amerikanerna. Ja, känslan är väl att Jim Radcliffe, han är ju på jakt efter en stor klubb i England. Det är ju inget snack om saken. Och att man vet ju inte hur han är som ägare, men det handlar ju mer om att bli av med The Glazers än vad man får in egentligen. Så att just nu är det en otrolig aktivitet, får man säga, på sociala medier. Det planeras en stor aktion utanför Old Trafford på måndag då, när Manchester United möter Liverpool. Det är en stor aktion som innebär att man ska samlas utanför. Man ska inte gå in på arenan, utan man ska stå utanför och visa sitt missnöje med Glazers och försöka då påverka situationen, få dem att eventuellt sälja. Det har kommit ut uppgifter om att siffran som Glazer ska vara villiga att acceptera är 6 miljarder pund. Jag vet inte vem som drog den siffran ur vad riktigt, men den har rapporterats i brittisk media. Det alltså motsvarar någonstans runt 75-80 miljarder kronor, vilket det är ju långt
för en arena som behöver restaureras och målas om, för en spelartrupp som stagnerat i värde för varje år som den har funnit. Jag känns som en lite övervärdering av verksamheten kanske. Sen såklart, varumärket Manchester United betyder ju hur mycket som helst, och det är ett av världens största fotbollsrelaterade varumärken alltjämt. Hur seriöst ska vi ta Elon Musk då?
Nej, men alltså det här är ju Elon Musks liksom trollande. Han skrev på Twitter: jag funderar på att köpa Manchester United. Alltså,
han gör Conor McGregor-grejen där, som har funderat på att köpa alla klubbar som finns någon gång.
Nej, men så skrev han väl ganska direkt efter också att han inte hade några intentioner av att köpa Manchester United, men att han höll på dem som barn och han hoppas att de ska skärpa till sig lite grann. Jim Radcliffe i alla fall, vi får se vad man har förstått, så har ju inte Glazers några intentioner av att sälja, och de behöver ju inte sälja, och de tjänar ju fortfarande bra pengar på att äga den här fotbollsklubben, så att för att släppa den så måste det nog till ett bud en bit över marknadsvärdet, hur man nu räknar på det. tror jag. Det ska nog till ett ganska rejält överpris för att de ska vara beredda att sälja.
Och det här är ju alltså grundproblemet med hela Glazer-familjens United-styre. Att de har sett klubben som ett företag. Det låter klischéartat att säga det. Men just det här att de ser det som ett sätt att tjäna pengar. En fotbollsklubb, alla som har läst Soccernomics vet att alla ägare som tänker att en fotbollsklubb ska vara en lönsam, lukrativ verksamhet, de kommer få det tufft att få ihop det sportsligt om man inte har vissa undantag finns ju såklart, men överlag så om du har den inställningen att du bara ska tjäna pengar och att det ska vara ett företag på så vis, ja, då kommer ju verksamheten bli lidande och sen dessutom då pengarna som sägs har försvunnit ur klubben rakt ner i Glazers fickor också, så att man förstår ju supporter missnöjet något enormt, och det hade nog funnits en missnöje även om det har sett ganska bra ut på planen, och nu ser det dessutom katastrofalt ut på planen och på transfermarknaden, så att det är inte mycket som stämmer i United just nu.
Nej, det är det inte, och det är ju framförallt på transfermarknaden som problemen har varit så mest uppenbara. Och då pratar jag inte bara nu, utan jag pratar om de senaste åren. Det har ju kommit uppgifter om att det kom siffror på att man slår ihop de 20 senaste värvningarna som Manchester United gjort, så är det egentligen bara två stycken som kan betecknas som faktiskt successful.
Är det den här Sky Sports-grafiken du tänker på?
Precis. Och det var Bruno Fernandes och Zlatan var de enda två som fick egentligen godkänt av de senaste liksom, årens värvningar i Manchester United. Det är ju ett enormt underbetyg.
Det fanns ju vissa värderingar där de hade väl någon som var lite så här orange färgat och liksom var rött, och där vilka som låg på orange, att Lindelöf låg på rött och Maguire på orange, det kan man ju verkligen diskutera.
Ja, det.
Och det fanns väl lite viss Englands bias så att säga där, men överlag, det säger oavsett vart man placerar spelarna, så är det ju uppenbart att transferfilosofin inte överhuvudtaget har fungerat.
Nej.
Och någonting som tydligt inte fungerar är ju när man sitter i det här läget med två veckor kvar av transferfönstret, du har haft en hel sommar på dig, du har haft klart med din tränare relativt tidigt ska vi ändå säga, att Erik ten Hag blev ändå någorlunda tidigt klar, han har fått tid på sig att bygga ihop det här laget, man har värvat tre spelare varav ja, den ena som kostar väldigt mycket, det vill säga Lisandro Martinez, redan nu pratas om att han inte håller måttet och är för kort och så vidare, så att ja, de är ju i en jättekrissituation, och det kom ju uppgifter från The Telegraph som gör gällande att man vill ha 5 värvningar innan det här fönstret stänger. Alltså 5 ytterligare värvningar, en högerback, 2 mittfältare, en ytter, en anfallare. Och dessutom verkar man ju titta efter en andra målvakt och ett komplement till David De Gea. Så att de har ganska mycket att göra de här sista dagarna, och vi kommer ju gå in på några av de här namnen som kopplas till United nu också.
Ja, och men det också, det säger ju någonting om den här sommaren som United har haft. Man har gått från Frenkie de Jong till Rabiot, vi var inne på. Eller har vi pratat om?
Ja, nu är det ju kört med Rabiot.
Ja, nu är det kört med Rabiot till Casemiro. Men det som framförallt är så här, Casemiro är väl eventuellt den bästa fotbollsspelaren utav de här. Men det är ju tre helt olika mittfältare. Det är tre helt olika spelartyper.
Ja, jag vet, alltså
det är tre helt olika profiler. Det är som att man inte har en mittfältare sådär, centralt mitt på banan som kan spela. Men alltså, de spelar på helt olika sätt, de har helt olika roller, de har helt olika egenskaper. Så har man varit ute efter en Casemiro typ och tittat på Frenkie de Jong och Rabiot. De har gjort ganska dålig scouting. Är man ute efter en Frenkie de Jong-typ och ska köpa Casemiro, då får man ju inte heller spela den. Alltså, vad är planen här egentligen?
Jag tror att planen är att man egentligen vill värva två mittfältare. Och att beroende på vad som händer med olika budgetar och så vidare. Ja, absolut. Prioriteringen var från början, vi vill ha Frenkie de Jong. Det var ju tydligt. Nu börjar man väl inse att det kommer inte bli av. Det kommer inte bli någon Frenkie de Jong. Det är därför vi får alla de här rykten om annat nu. Kommer ju från att vi har släppt in att Casemiro ska vara main priority i resten av det här fönstret. Och vi kommer in på Casemiro här, för det är nog många som tänker och undrar lite om, men varför skulle han vilja gå till United? Och vi kommer in på det, och det stavas pengar bland annat. Men där då, om man lägger väldigt mycket pengar på Frenkie de Jong, då kanske du inte kan lägga lika mycket pengar på en defensiv mittfältare. Nu blir det ingen Frenkie de Jong. Rabiot var ett budgetalternativ, men han krävde samma lön som Bruno Fernandes. Det vill säga, nej, det är inte aktuellt. Man skrattade åt hans lönekrav. Och det är ganska intressant att man hamnar där.
Alltså,
man...
det är klart, alltså... det är Adrien Rabiot. Han är ju liksom, om det är något han är känd för, så är det ju helt orimlig självbild och alldeles för höga lönekrav. Det var ju därför han fick lämna PSG en gång i tiden.
Ja, och det fascinerande här att i början så, ja, men det flyter på bra, kommer trovärdiga uppgifter med då samtalen med Veronique Rabiot och hans agent till lika mor. Och sen var plötsligt kom det, det har kraschat, för de krävde nu 10 miljoner euro i årslön. Eller vad det nu var för någonting. Och det var ju inte riktigt aktuellt. Och sen att man skiftar till Casemiro, ja, det framstår ju som väldigt underligt alltihopa vad de nu har tänkt, men då antar jag att man skiftar till Casemiro för att man då inser att okay, nu har vi större budget att lägga på en defensiv mittfältare, och att man kanske då sett till hur den här säsongen har inlett också har vänt på tanken att, men det kanske är trots allt den här positionen vi behöver. Om det är så är det helt sanslöst om man inte har insett det tidigare. Men ur all den här liksom brist på stringens och brist på tydlighet och
långsiktighet, planering
och tanke, jag tycker ändå, om man skulle betala ett hutlöst överpris för Casemiro, vilket det skulle bli, nu är det ändå trovärdiga uppgifter från både spanskt håll och engelskt håll som gör gällande att det här kan bli av.
Och det pratas ungefär 700 miljoner, va?
Ja, alltså United ska ha erbjudit 60 miljoner euro. Ja. Real Madrid säger nej, vi vill ha 80. Man kan räkna med att de landar runt 70.
Det kommer bli 74.
Man vet att 71.
Perez kommer se till att det är liksom, dra ut på det lite grann. Ja, men vi vill ha det lite så här också. Och så någon extra miljon här. Och så.
70 inkluderat, ja. Variabler ska väl vara på väg att presenteras. Och grejen här är att man tänker, men varför i hela friden skulle Casemiro, 30 år, flerfaldig Champions League-mästare, en av Real Madrids viktigaste spelare under det senaste årtiondet, skulle jag vilja sträcka mig så långt som, utan honom hade man inte vunnit de här CL-titlarna som han har gjort. Varför i hela friden skulle han gå till Manchester United och spela Europa League?
Nej, men så här är det ju. Casemiro har ju varvat fotbollen. Han har ju vunnit allt.
Ja, han har inte vunnit VM, men det spelar ingen roll vilket lag du spelar i då. Ja.
Men han har ju liksom varvat den europeiska klubbfotbollen med Real Madrid. Han har vunnit, han har tjänat massa pengar. Ja, alltså att gå till en klubb som Manchester United, tjäna otroligt mycket pengar. Hur gammal, han är 30 prick. Ja, få det här sista stora kontraktet. Jag kan se det, hade man varit 30 och inte vunnit den här, men kanske haft, man kan ju definitivt ha Casemiros status och hans kvaliteter och förmågor, men inte ha alla de här troféerna hemma i kammaren. Ja, då tror jag inte, jag tror faktiskt inte att man överväger det på samma sätt, men har man vunnit så mycket som Casemiro har gjort med Real Madrid, då kanske det spelar lite mindre roll. Och då kanske man kan köpa att, ja, men jag kan spela Europa League, och så kanske vi försöka kvalificera oss. Och sen får man testa Premier League, det är ändå liksom den största ligan. Det är en av världens absolut största klubbar, såklart. Ja, men jag kan se utmaningen liksom.
Han ska erbjudas dubbelt så hög lön som han har i Real Madrid.
Ja.
Och det säger också, det är svårt att tacka nej till det. Han får ett femårskontrakt, pratas det om.
Vilket också 2020. Är liksom unheard of för spelare över 30 egentligen.
I alla fall i Real Madrid med Florentino Perez som styr.
Ja, ja.
Där man sentimentalitet, det finns inte så mycket plats för när spelarna kommer upp över 30. Om man heter Luka Modric och går med på ettårsförlängningar per år hela tiden.
Och det är dessutom, det är mittfältet som han har spelat på med Modric, med Kroos, är ju på väg att liksom växlas ut. Det är en ny generation på gång. Det kommer vara någonting annat att spela i Real Madrid om ett par år än vad det är nu. Ja, men passa på att ta den här löneboosten. Dra till Manchester United. Få ett äventyr till. Få en liga till. Försök varva fotbollen på en lite svårare, på en lite högre svårighetsgrad. Vi går från easy till medium.
Ja, precis. Jag byter från. Ja, men det intressanta här också är just att det är, alltså, väldigt trovärdiga spanska uppgifter kommer det ju om just det här, om det, alltså när Marca breakade det här om Uniteds intresse, det var ju José Félix Díaz som skrev om det, en av de mest trovärdiga transferjournalister. Det har varit mycket rapporter från trovärdiga håll som är gällande Casemiro överväger det. Mm. Sen också ur Real Madrids perspektiv.
Jag måste bara rätta mig. Det är att gå från easy till impossible i svårighetsgrad att varva fotbollen med Manchester United just nu. Jag vill bara få det.
Viktigt. Det är legendariskt på FIFA eller ultimat eller vad svårighetsgraden heter. I alla fall.
Ja.
Att Real Madrid ser ju kanske det här som en skänk från ovan. De har lagt en miljard på Tchouameni som är tänkt som ersättare på sikt. Man vet att man vill slussa ut med tiden. Man vill gärna behålla Casemiro. Real Madrid blir sämre lag utan Casemiro just nu. Men kommer du någonsin hamna i ett läge där du kan få 70 miljoner euro in för en 30-åring och liksom flytta på honom och få in så pass mycket pengar som kan möjliggöra saker framöver? Mm. Det är tveksamt. Och det som sägs i alla fall då, att narrativet ligger i att Real Madrid säger att Casemiro har förtjänat att få välja själv vad han vill göra. Om han vill lämna så får han det. Mm. Jag tror inte man hade sagt det om PSG hade velat dubbla Vinicius lön. Eller om någon annan velat dubbla Benzemas lön.
Såklart.
Men här kommer det ett passande läge. Och Real Madrid är också, även om de alltid säger vi är klara, så säger de alltid också vi är klara förutsatt, alltså för stunden som det här står sig. Nu kommer ett läge som är för bra på något sätt att tacka nej till för Real Madrid. Det kan framstå korkat. Alltså sportklubben med tanke på hur viktig han har varit och man inte vet hur Tchouamenis akklimatisering kommer ske än. Men med tanke på hur många mittfältalternativ du har och om Casemiro nu vill ta pengarna, gå dit, då finns det mycket att vinna för alla parter. Och för Uniteds del, alltså man vet aldrig hur det går. Man tänkte när Varane värvade sig, det skulle bli en supersuccé också. Men Casemiros egenskaper och få in dem på det här mittfältet, det kan vara precis vad de behöver.
Och det är ju det här, det är ju den rollen och spelartypen som vi har pratat om i så många år.
Men det är ju en total skänk från ovan för United också, att plötsligt den här möjligheten dyker upp. Och man undrar om det inte är Real Madrid som på något sätt pushat i skuggorna.
Men, för jag menar, när Mourinho tog in Matic till exempel, så kände man, ja äntligen, nu får de ju in den här spelaren liksom. Men han hade ju liksom passerat sitt krön. Och liksom backen hade liksom sluttat för brant. Han var ju aldrig den Matic han var i Chelsea någonsin i Manchester United. Det gick för långsamt, han hade inte fötterna kvar liksom. Så att även om man har vid ett par tillfällen liksom adresserat det här, typ när Donny värvades in, så men han kan nog spela. Han kan nog spela som defensiv mittback eller mittfältare. Nej, det är inte det han gör. Och så hamnar man i Everton.
Och nu är han tillbaka till United.
Och nu är han tillbaka i United. Men det är klart att det finns ett väldigt stort hål defensivt på det där mittfältet. Det råder ju ingen tvekan om. Och Casemiro är ju, ja, om inte den bästa, så definitivt en av de bästa på den positionen här och nu i hela världen. Så att jag menar,
men där är det också,
no-brainer liksom.
Det är också viktigt då att man det är lite inte på att United kan göra heller just nu, men att man också har koll på att det här är en Casemiro som verkligen brinner för att spela United och inte bara vill samla pengar, satsa på sin lilla e-sportkarriär han sysslar med på sidan av och bara semestra likt Sergio Ramos. Att de får in en spelare som inte nu plötsligt kommer att tappa i nivå. Då är det ju Florentino Perez masterclass all over again.
Vi kommer se skyltar på Old Trafford där det står Brasilien, Counter-Strike, Manchester United.
In that order.
I den ordningen. han har lärt sig från Gareth Bale.
Alltså han ser så söt ut, Casemiro. Man ser de där liksom Insta-stories och bilderna när han sitter och ska gamea med sitt stora gaming-headset där. Och han kan ju se så otroligt söt och oskyldig ut, Casemiro. Sen
han är han ju inte det på planen.
Men han är ju fantastisk på det här med att göra saker precis i rätt mängd så han inte blir utvisad. Mm. Han har ju en förmåga att liksom undvika andra gula kort på ett sätt som ingen annan i fotbollsvärlden har. Han bara liksom,
jag kan säga en. Fernandinho.
Ja, men alltså, ja men Casemiro är också det här. Så fort han har ett gult kort så försvinner han. Han har inget tröjnummer mer. Alltså domarna ser inte vad han gör mer. Utan han kan göra vad som helst då.
Ja, men det är ju skillnaden mellan brasiliansk shithouse och en argentinsk shithouse. För att argentinarna har inte den spärren. Det fortsätter i samma tempo.
Argentinarna har mycket mer kreativitet dock.
Ja, men också den förmågan att göra saker inte lika uppenbart våldsamt men lika effektivt.
Felipe Melo börjar tänka på från ingenstans, på tal om en riktig galning.
Ja, nej, men även Fabinho i Liverpool har ju den egenskapen att han kliver in och han får många gula kort, men jag tror inte han har rätt, han har rött sedan han kom till Liverpool.
Casemiro vet jag att han blev defensiv mittfältare för att det var någon gång någon samman med någon så här ungdomsgrej och någon så här provtest sak, och han var egentligen en annan position, så insåg att jag kan spela def mitt, och hittade på det liksom och gick in, och så visade han att det var helt fantastiskt där. Något i den stilen var historien i alla fall.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja. Vad ska Real Madrid göra? Vi spekulerar lite grann. Det här är ändå Silverpodden. Mm. Vi måste lägga ett pussel här. Eller
vad Real Madrid gör om...
måste få en dominoeffekt. Vad gör Real Madrid om Casemiro försvinner? Som du säger, de blir ju direkt försvagade om han inte är där. Finns det en rak ersättare i truppen?
Ja.
Det gör det.
Tchouaméni som värvades för en miljard.
Ja.
Mm. Camavinga, Fede ja. Valverde.
Jag skulle faktiskt vilja säga att Alaba kan också spela där om det behövs.
Men han ska ju tydligen spela mittback och Rüdiger ska spela vänsterback. Så att det...
jo, men om det behövs så kan ju faktiskt Rüdiger spela mittback.
Eller Alaba kan spela def mitt också, precis. Så att, alltså, nej, de kommer inte göra någonting. De kommer lägga pengarna på hög. Och så kommer de ta ett samtal till Borussia Dortmunds klubbledning och säga att den där Jude Bellingham tycker vi ser väldigt spännande ut i nästa säsong. Mm. Det är vad jag tror de kommer göra. De kommer inte stressa på något sätt. Finns inte att de plötsligt ska hämta någon mittfältare. Alltså prata om Fabian Ruiz och grejer. Men jag tror inte att Real Madrid, det är ju inte i närheten samma spelartyp, och det är ju inte i närheten någon du går in och ersätter Casemiro med. Jag tror att man nöjer sig med Tchouaméni och naivt tror att det kommer fungera med det material du har. Sen om det är lyckat eller inte, det är en helt annan sak. Och men samtidigt, om det är någonting som Florentino Perez prickar ofta, så är det att sälja i rätt läge. Och känslan jag får av det här, att det här plötsligt bara eskalerar i, alltså de här ryktena har eskalerat så pass till att det pratas om att det här faktiskt kan bli av. Det kändes som ett skämt först när man bara läste om att United ville värva honom. Nu är känslan att det kan bli av, men det kan också visa att Casemiro säger nej, vadå, jag ska inte till United, vem hade trott det, och bli kvar, och man sitter och skrattar. Men det känns rimligt. Det känns som att Real Madrid har planterat det här själva. Att de ser ett läge att plantera det här själva. För varför skulle inte United ha försökt någonting tidigare annars? Så inkompetenta kan inte United vara att de bara plötsligt inser, just det, Casemiro finns. De måste ju fått någon indikation på att det här är möjligt sent om sidor. Annars skulle de ju aldrig ligga i det här läget. De kan inte ha valt. Eller så är det just det här att de tycker att det är ett överpris. De vill inte betala de pengarna och den lönen som kommer krävas. Men nu har de hamnat i ett läge där de måste göra det för att få in någonting.
Mm. På tal om Bellingham så kan vi säga att det kom uppgifter från mail igår, Daily Mail, om att Liverpool nu förbereder att gå in tungt för Bellingham till nästa sommar. Ja. Även David Ornstein har bekräftat de här uppgifterna om att Liverpool jobbar på den övergången här och nu.
Två, tre år eller på
ja, men de har ju, kontakterna har ju funnits där, men jag tror att man sitter med Dortmund och förhandlar den nu, och det gör nog Real Madrid också.
Real Madrid kommer vara där, för det finns uppgifter på att han typ ska vara klar i spansk press också, så att det finns ju alla möjliga olika. Det kommer att rapporteras om Liverpool, det kommer att rapporteras om Real Madrid, men det är de två som kommer att slåss om Jude Bellingham. Det råder ingen tvekan om den saken. Sen är det ju, alltså Liverpool-flytten är ju betydligt mer logisk för honom sett i den plats som är liksom vigd för honom i den truppen. Ja. Alltså hela Liverpools bygge är ju byggt för att han ska in nästa säsong.
Han ska ju också under hela tiden i Tyskland ha varit inställd på en flytt hem till England igen efter de åren där.
Göra en Jadon Sancho, men det kanske inte är eftertraktansvärt med tanke på hur det har gått hittills.
Nej, precis. Ja, det tror jag... Även att det har gått ett år, så tror jag det är för tidigt att, på något sätt sätta ett betyg på Jadon Sancho. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Ja. Och det kommer nog bli bra i slutändan. Ja, men det är väldigt spännande. Han är bara 19 år fortfarande, Bellingham, och han har liksom varit med så länge och har det anseendet och den statusen han har i Dortmund också. Han är ju liksom deras viktigaste spelare här och nu, med tanke på att Haaland har flyttat.
Så är det.
Och man ska också vara beredd då i Liverpool att släppa Naby Keita i sådana fall.
För, nu pratar vi nästa sommar.
Nästa sommar, ja, men för att han sitter på utgående kontrakt.
För du säljer ju inte Naby Keita nu.
Nej, du kan ju inte sälja Naby Keita nu. Ett, så får du ju inte så mycket pengar för honom, med tanke på att han har bara ett år kvar på
kontraktet. Nej, du får något, men du väljer att släppa han gratis alltså.
Yes, vi tar
vilket United-namn ska vi ta nu?
Sergej?
Ja, alltså det är väl klassiska, ja. Alltså vi får se, vi kan ju dra de namnen då.
Det är ju den skivan har ju liksom stått och hackat sedan, ja, 2017.
Den dyker upp ibland, Sergej. Det är ju, där har vi ju mer då en Frenkie de Jong typ, fast lite annan profil naturligtvis, men en spelare som är lite mer offensivt lagd, som hade varit väldigt, alltså om de skulle lyckas lösa Sergej och Casemiro till mittfältet, då har de plötsligt ett fantastiskt mittfält.
Ja, verkligen.
Nu tror inte jag de löser båda, men det är ju The Telegraph som kommer upp just om de vill ha 5 spelare, och där har vi då ytterback, så pratas det om Thomas Monier, billig lösning helt enkelt, Barcelona vill ju ha honom också. Mittfältet då, Casemiro som vi pratade om, det pratar om Sergej Milinkovic-Savic. Ytter, det börjar bli lite mer intressant, med Christian Pulisic på lån från Chelsea, som The Athletic har skrivit om. Känns bara sunt och rimligt i läget de har hamnat i, kan jag tycka. Pulisic verkar vara öppen för flytten, men frågan är om Todd Bowley är öppen för att släppa sin amerikanske landsman. Vi får väl se, han får inte så mycket speltid i Chelsea och den har ju konkurrerats bort där. Och sen har vi också Pierre-Emerick Aubameyang, som även kanske primärt kopplat till Chelsea, men där är vi United ska vara intresserade, för de vill ha in en forward. Den jakten har varit spretig också.
Ja, det är otroligt, och hela Aubameyang-projektet på något sätt har ju varit spretigt den senaste tiden. Han lämnade Arsenal på det sätt han gjorde, drog till Barcelona som egentligen mest bara ville ha in Lewandowski, men Aubameyang fick...
Ja, Lewandowski-spåren dök ju upp ett halvår senare. Ja. Aubameyang kom ju i ett läge där Barcelona var ännu mer ekonomiskt pressade. Nu är man vill behålla honom, men man inser också att om det kommer ett för bra bud så är det ju dumt att inte sälja, för du tog in honom på fri transfer. Du fick ju honom av Arsenal.
Ja, han kom in på fri transfer och han har inte kostat så mycket i lön sen dess heller, eftersom han har en sån här stegrande lön som Barcelona gillar att jobba med. Så det är klart, kan man göra sig av med en sån spelare tidigt, så har man haft en bra spelare
när han är
lite pengar.
När han är överflödig också, just
ja, ja, så är det ju. Sen så är ju det är lite oklart tycker jag vart man har Aubameyang rent statusmässigt. Han är 33 år gammal. Det är en spelare som har levt mycket på sin snabbhet ändå.
Han gjorde 11 mål på en halv säsong i ligan.
Väldigt bra. Är han typen för Manchester United? Jag är inte helt säker. Jag tror att han hade haft större framgång, inte bara för att Chelsea är ett bättre fotbollslag här och nu, men det känns också som att jag vet inte, det känns som det skulle passa honom bättre om,
ja, och det...
Så det, Manchester United kommer liksom behöva gå tillbaka till basics på något sätt. De behöver väldigt, väldigt hårt arbetande spelare i det här laget just nu, känner jag. Det kanske inte är det som Aubameyang i det här skedet av sin karriär bidrar mest med.
Nej, han, alltså där sägs det också att han ska vara inställd om han lämnar Barcelona, så är det Chelsea som gäller. Det är det som är prioriteringen. Återförenat med Thomas Tuchel, de har en väldigt fin relation de två.
Sen Dortmund.
Ja, och Tuchel, vi vet ju vad han tog fram hos Aubameyang. Aubameyang respekterar honom väldigt mycket. Där på så vis så passar det mycket bättre i Chelsea. Uniteds anfallsjakt dock, det är ju otroligt oklart vad det är för anfallstyp de egentligen vill ha in. För det har ju varit snack om Alvaro Morata, det har varit snack plötsligt om Matheus Cunha, det har varit snack om Joao Felix dök upp också. Man ska ha alla anfallare i Atletico Madrid. Griezmann har väl varit med på ett hörn som jag tycker egentligen skulle passa bäst sett i spelstil. I alla fall jag tycker att det hade varit otroligt bra för Atletico. Sen kan man ju diskutera alla dokumentärer och allt vad han håller på med och påhitt på så vis, men sett till spelstilen och hans uppoffrande, hårt jobbande stil, så hade han varit utmärkt i det här anfallet, tror jag. Men så, så dyker liksom Mauro Icardi upp på ett hörn som de har tittat på. Arnautovic minns vi ju som när det pratades om honom också.
Ja,
du missade ju dem när du var på semester där, när Arnautovic var på väg till Manchester United.
Det var... Ja, jag hängde med på den. Den var oerhört obegriplig och väldigt underhållande. Och hade de bara lagt bud så hade han ju kommit.
Alltså, om fansen bara hade varit tysta och inte protesterat öppet det... och korrekt mot det. Så.
Ja, det gjorde de ju rätt i.
Det är så
Arnautovic, de behöver ju ha in en spelare, alltså överlag spelarna som kommer in måste vara spelare som är beredda att sänka huvudet lite grann och bara gnugga.
Det hade väl i och för sig Arnautovic gjort, tror jag.
Fast nej, det gör han ju inte. Han är ju skitbråkig.
Jo, men du
måste ju ha någon som håller lite låg profil, tar jobbet in och gnugga, var lojal, göra dina uppgifter.
Det är din som Cavani.
det är ju precis Edinson Cavani som de skulle ha. Alltså, han är ju, det är precis det de ska ha.
Ja, det är
någon som kan hjälpa Ten Hag att genomföra sin fotboll, någon som kan ta en instruktion, någon som kan, du vet,
Alvaro Morata
är kanske faktiskt, inte kanske det är helt fel,
inte
då.
Det är inte så dumt.
Sen är han ju en sån målsumpare så att man blir ju liksom gråtfärdig av honom ibland, men
att använda ett uttryck som ibland används inne på liksom vardagliga lingot på redaktionen, han har ett baconpsyke.
Han har ett baconpsyke, det har han verkligen. Och det är så här, ja, de var ju ute efter Darwin Núñez i början på transferfönstret. Det hade ju inte varit fel spelartyp för dem. Han är ju ganska lik på många sätt Edinson Cavani i sin spelstil. Och hårt jobbande. Sen så,
förutom att han inte accepterar knuffar i ryggen från danskar.
Nej, den fan gör det å andra sidan.
Alltså det här klippet är ju masterclass från Andersen där, alltså i att krypa under skinnet. Och det är inte mycket han gör. Men alltså Darwin, han är ju nära ett rött kort tre gånger om man tittar på den där liksom.
Han är ju vansinnig. Ja, precis. Det kanske inte var det bästa beslutsfattandet just där och då. Så hade inte Cavani gjort. Det är ju en...
Eller? Nej, Cavani är för timid och snäll. Han är ju så icke-uruguayansk i det här sättet. Han är ju mer uruguayansk.
Men vi har ju sagt att han är lite som en blandning mellan Cavani och Suarez, Darwin. Suarez hade ju däremot kunnat gå i den fällan. Det har vi sett.
Suarez gör det lite mer, med lite mer charm.
Är det verkligen skärmigt att bitas? Jag vet inte fan.
Bortser från bit-aspekten. Jag tänker på den här liksom skrik.
Det är lite svårt att bortse från bit-aspekten. Tre långa avstängningar.
Suarez för mig börjar tänka liksom på den här situationen när han skjuter ett skott, målvakten räddar och sen skriker på hands.
Alltså, ja, det är jävla roligt.
Ja, det är underbart. Ja, nej, men alltså, om vi är inne på Uniteds anfall, jag är så spretig. Deras mittfältsjakt känns ju uppenbarligen spretig, fast de på något konstigt vänster, med tanke på namnen som det pratas om nu, verkar ha hamnat rätt ändå. Sen absolut, att värva Casemiro för de pengarna är ett hutlöst drag. Men jag tror att det kan vara, för jag har ju funderat väldigt mycket, okej, finns det egentligen någon värvning som kan rädda det här sjunkande skeppet? För det här är ju liksom mentalt, det är ju mentala monster, de är ju helt under isen. Och jag tror fortfarande och vidhåller med Dores envishet att de måste göra sig av med Cristiano Ronaldo om han ska gå omkring och tjura på det här sättet.
Ja,
som han verkar göra, det går inte. Det är för mycket uppgifter och det är för mycket fokus på honom. Också det här med att såklart det inte är hans fel att det går dåligt på personligt plan eller på så vis. Han gör väl sitt bästa förlag när han är på planen. Och han kommer göra sina mål om han spelar, men just nu så påverkar liksom allt det här, alla rubriker och allting påverkar hela lagets moral på ett sätt som inte funkar. Så att de måste bara bryta, jag tror de mår bättre att bara bryta det, hitta, få in rätt typer. Sen om Casemiro kan vara en ledargestalt på det här sättet och leda laget, och han kommer ju komma in med en helt annan status än vad han har i Real Madrid. Det skulle bli väldigt intressant att se, men... Som sagt, jag har varit inne på det tidigare. I det här fallet Varan visade några ledaregenskaper på så vis i Real Madrid egentligen. För verkligen, så fort han skulle hantera ett försvar så funkar det inte. När han inte hade Ramos bredvid sig. Jag tyckte i alla fall att man såg det ganska tydligt. Sen är det en fruktansvärt bra mittback. Men, och han ska spela United. Jag tycker det är sanslöst att han är bänkad i United. Eller har varit där i början av säsongen. Jag tycker det är helt bizarrt. Och Casemiro är ju frågan, kommer han ha samma effekt som Varane, eller kommer det vara en spelare som bara gör det här laget fruktansvärt mycket bättre? Jag tror att det här är perfekt från, på något konstigt vänster har de hamnat i att de håller på att ta in en av världens absolut bästa defensiva mittfältare, eller kan göra det, och det är ganska sanslöst också.
Ja, alltså det såg man ju inte fram, det såg man ju inte vara möjligt. Det kändes ju som en sån här pjäs som inte gick att flytta på.
Mm.
Men på något sätt verkar det kanske gå ändå.
Ja, men och det är ju klart. Som sagt, alltså, tajmingen är logisk.
Ja, och det går liksom inte att ha någonting annat än det är liksom det är en bra värvning. Ja, det är klart, visst det är dyrt, men det är klart att det är rätt beslut.
Ja, faktiskt, i sådana fall. Ta den chansningen och kör. Alltså så pass bra än.
Verkligen. Vad hade vi mer på listan där? Ska vi gå vidare till vi har nämnt Pulisic och Thomas Meunier. Sa vi någonting om honom?
Meunier sa vi bara att han, alltså det är ett billigt alternativ som finns som högerback, och då vill man skicka Aaron Wan-Bissaka till Crystal Palace tillbaka på ett lån där i sånt fall istället för att få in Meunier. Barca vill ju också ha Meunier, men Barca verkar ju snarare ha identifierat en annan högerback i Juan Foyt, gamle Tottenham-spelaren.
Just det.
Villarreal sägs peka på hans utköpsklausul och säga att vi vill ha 42 miljoner euro för honom. Barca är redo att erbjuda ungefär 30. Så vi får se vad det leder till.
Ja, de sägs också vara ute efter en andra målvakt.
För United,
jag,
ja.
För jag antar att Tom Heaton, han spelar squash. Eller vad... Ja.
Också så här.
Han finns ju där. Så att säga. Men det är klart att Tom namnen som har nämnts, till exempel framför allt skulle jag säga Jan Sommer.
Det är inte en annan, han kommer komma in som andra målvakt, men han kommer vara första målvakt i tre matcher. Det är som Ramsdale.
Det måste ju det måste ju vara så att det är liksom Ten Hag, för att, alltså så som Ten Hag vill spela fotboll, så måste du ha en målvakt med fötter. Alltså han vill ju verkligen spela på det sättet. Det ska rullas ut. Och det ska, alltså målvakten ska vara en yta att växla spelet på. Att avlasta om pressen liksom kommer tidigt på dina mittbackar och ytterbackar. Så måste du kunna använda det utav målvakten och veta att det funkar. Det kommer du aldrig få med De Gea. De Gea är inte den typen av målvakt. Han har aldrig varit, fötterna har liksom aldrig varit... Det är inte, alltså, det har alltid varit en rejäl svaghet hos honom. Och någonting som faktiskt har stuckit ut lite. Vi har ändå pratat om De Gea som en av världens bästa målvakter de senaste 10 åren. Vilket han ju definitivt har varit. Så det som har skilt honom från de övriga målvakterna på den listan. Manuel Neuer, Ederson, Alisson, Courtois,
Mendy.
Och så vidare. Så är det ju att de har ett spel med fötterna. Vissa är bättre än andra såklart, men alla har i alla fall ett spel med fötterna.
De är inte alla är inte liksom på Ederson-nivå, men...
Nej, såklart inte. Ja. Men som gör att du kan använda målvakten för att avlasta pressen. Men det går inte riktigt med De Gea.
Det är väl därför man tittar på ett andra målvakt.
Och Jan Sommer är ju en spelare som kan det.
Jan Sommer är en fantastisk målvakt, så att jag tror att han nu, om han värvas, så är det verkligen för att utmana om första platsen. Och det andra namnet som finns på listan, Asmir Begovic, det är ju snarare då för att bara ha en stabil backup.
Då har man ju Tom Heaton, tycker jag. Jag vet inte varför Begovic skulle vara...
Jag vet inte vart
Tom
han
Heaton
kom från heller. Det är ju The Telegraph som rapporterar att det ska vara av intresse när man har lånat ut Ian Henderson till Nottingham. Ett annat namn som har pratats om är ju Melier i Leeds.
Just det.
Som ju varit en säkerhetsrisk i Leeds. Men däremot är en ung utvecklingsbar målvakt som kanske passar profilen bättre på så vis.
Har ju perioder haft väldigt, väldigt hög nivå i sig och varit väldigt, väldigt bra. Men också, ja, som det är med unga spelare, liksom, det går lite upp och ner.
Och jag nämnde tidigare just liksom jämförelsen med att värva en målvakt ungefär som Ramsdale värvades i Arsenal. Det är lite samma sak, att det var ju många som skrattade åt den värvningen när Arsenal gjorde den. Det är inte många som skrattar idag. Det skulle kunna vara en liknande utveckling om man värvar Melier från Leeds till exempel. Men hur kan ni betala de här pengarna? Ja, han visar vara ganska bra i rätt miljö här nu. Nu verkar inte Leeds vilja sälja honom. Så att det är ju,
eller United verkar vara rätt miljö för folk att bli bättre.
Nej, det är den lilla aspekten är också viktig. Att de mår inte så bra.
Jag tror att just den att plocka in någonting orutinerat och hoppas att miljön ska pusha dem uppåt. Det är inte riktigt där man känner sig. De måste plocka in någonting som är rutinerat. Till exempel Jan Sommer i sådana fall.
Alltså jag vet att vi sitter här nu och vi har pratat om Manchester United otroligt mycket i den här podden, alla som inte bryr sig
hela det här avsnittet har pratat om Manchester United.
Ja, men det är ju så fascinerande vad som pågår i den klubben just nu. Alltså det är, man har ju slut på ord. Jag får huvudvärk av att tänka på Manchester United just nu. Och sen att nu så dyker Casemiro upp från ett hörn. Alltså det, nej, jag fattar ingenting.
Nej, det är fascinerande. Vet ni vad? Vi lämnar Manchester United där.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi gör det. Och så går vi till Manchester
till
City.
Fast ekonomi, det har vi inte blivit där.
Så går till Manchester City.
Jaha, vad vill du säga om dem då?
Bernardo Silva.
Ja, såklart. Det var ju Barcas ekonomi.
Ja, för att City vill ha 1 miljard för Bernardo Silva.
Rimligt.
Viktigt, det är så speciellt konstigt med tanke på att han är jättebra. City inte är något behov av pengar och han har ett kontrakt. Så kan ju City sätta vilket pris de vill. Och det spelar ingen roll om Bernardo Silva själv är sugen på att gå till Barca. City kommer ju inte bara skänka bort honom för mindre pengar.
Vilket spanska uppgifter rapporterade att de typ skulle göra. Det var otroligt mycket om 50-60 och hela köret där. Jag vet inte riktigt vad de höll på med. Men sen så får en bild av så här Pep Guardiola som sitter ungefär som i den här filmen som jag helt tappat namnet på nu. Med Mike Myers. Vad heter den? Ja, men han som sitter så här.
Jaha.
Austin Powers. Ja, precis. Jag får fram med Pep som sitter så liksom 100 million euros när de kommer. Det går inte. Det blir inte så mycket av det.
Nej, och det är också, jag vet inte vad det är, så här Barca-pressen som bara förväntar sig att Pep Guardiola ska vara, du vet, ska vara en brorsa här och liksom skicka spelare till
kom igen
till sin gamla moderklubb. Så funkar det ju inte.
Fast nu ska vi säga att Peppe också själv är ju en sån som bara, jo, men om man vill gå så kan vi ju inte hålla kvar honom, och då vi vill bara spela som vill spela här. Och jag är ju ändå av åsikten att City kan vara väldigt välfungerande även om de skulle casha in på Bernardo Silva.
Ja, gud ja. Nej, men och det är inte det jag menar, men
värderingen på 1 miljard är högst rimlig.
Ja, och Manchester City är en välskött fotbollsförening som styrs ut efter ett visst antal principer. En av de principerna är den värderingen vi sätter. Det är den värderingen som vi tror på, som vi kommer förhålla oss till. Och det är oavsett om vi spelar, vi köper eller säljer.
Väldigt, väldigt rimligt.
Ja. Och det är så det fungerar. För att, jag menar, visst, vi vill gärna liksom ha en bra relation med andra klubbar, vi vill ha en bra relation till spelare, men det får aldrig gå ut över vår egen verksamhet eller våra prestationer eller vår långsiktiga planering. Och det gör det ju om man säljer spelare till underpris för att vara schysst.
Det är rimliga priser de sätter på sina spelare. Ja. Det får man göra. Det är rimliga priser. Och också så här, till exempel i Kukureya-sammanhanget. Nej, man gav sig ur. Nej, det är inte rimligt att Chelsea betalar för Kukureya. Nej. Det är inte rimligt. Nu får man jättebra fotbollsspelare, absolut. Men City faller inte i de fällorna. För de vet att de kan gå till en annan spelare och peka på den istället och få den för den prislapp de vill ha. Bernardo Silva, 1 miljard. Jätterimlig pris, värdering av City. Tycker jag. Det är ingenting som Bernardo själv kan gnälla på, tycker jag heller. Barcelona är ju därmed borta, för det finns inte att de får fram. Inte ens, det finns en gräns för hur många palankas man kan aktivera. Det kommer inte bli av. De har inte registrerat Koundé än, ska sägas. Däremot PSG. De ska ju vara redo att lägga ett bud. Det är The Times som rapporterar det, tror jag, med 59 miljoner pund, det vill säga ungefär 740 miljoner kronor. Då börjar vi närma oss någonting. PSG har ändå, alltså, musklerna för att sätta sig vid ett förhandlingsbord med City och faktiskt komma fram till någonting. Bernardo Silva sägs ändå vara öppen för det. Återförenas med Luis Campos, mannen som tog honom till Monaco en gång i tiden, som är sportchef PSG nu. Mm. Han är öppen för hela konceptet att gå till Paris. Då kan det bli någonting. Så jag tror att PSG ska vi nog inte räkna bort i det här sammanhanget.
För de behöver köpa fler mittfältare.
Ja, tydligen behöver de det. Jag vet inte riktigt hur de har resonerat med sitt truppbygge.
På tal om PSG, där det är så bra stämning också. Inte minst mellan storstjärnorna. De trummar helt på samma linje. Mbappé, Neymar och Messi. Det har ju skurit sig igen nu fullständigt. Har du sett träningsbilderna från PSG när Neymar vägrar då göra en övning tillsammans med Mbappé och en utav fystränarna får liksom kliva in och bara ta händerna på och göra någon uppvärmningsövning för att Neymar tittar inte ens på Mbappé.
Alltså, ja, men,
eller omställningen i matchen här om veckan när Mbappé inte får bollen och bara vänder ryggen och går därifrån.
Grejen här också så här, problemet, det var väl han franska journalisten Romain Molina som sammanfattade det ganska väl. Problemet ligger inte i vem som tar en straff eller inte, för det var där de diskuterade också den matchen. Problemet ligger i att du har en spelare som bett klubbledningen om att sälja den andra spelaren utan att veta om att den andra spelaren faktiskt vet om att han har sagt det. Att det är ett sånt drama. Och mitt i allt det här så går Lionel Messi omkring och fyller år.
Ja,
och tittar och undrar vad det är som pågår. Ja. Det var väl också uppgifter man säger Jurama fick gå in och bryta ett potentiellt bråk också mellan de här två medla på något sätt. Mm. Så det är ju de här gamla...
Det är uppenbart att födelsedagskalaset har klivit in i det skedet där mascaran har börjat rinna. Alltså, för att det är...
Mbappé ska vara isolerad från resten av gruppen nu, för nu har han blivit sportchef. Jag vet inte vad de håller på med riktigt. Messi sitter mest och väntar ut i kontrakt och har lite, Messi och Neymar är ju kul på plan. De är ju i form.
De trivs ju jättebra ihop.
De är ju jättegoda vänner. Det är Mbappé som har fått, som sagt, megalomani. Mm. Det är vad det är alltihopa.
Vad härligt det är. Det drabbar så många.
Och Florentino har ju bevisligen då en poäng. Det lät som mest liksom bara syrligt att, ja, men det är ju Kylian Mbappé, det är inte den här Mbappé vi ville ha, att han har blivit en annan människa. Men uppenbarligen så ligger det visst, för Mbappé för 1-2 år sedan, han hade fullföljt den här löpningen. Han är inte bara gett
Gud,
upp på hem.
Verkligen.
Galtier sköt ju ner det med att, ja, men han har inte kommit upp i full fysik. Nej, det spelar ingen roll, det där är inte okej.
Vi tar oss från PSG då till Dele Alli och hans situation i Everton. Man undrar, det är ett mysterium, vad hände med den här fotbollsspelaren? Dominerade en Champions League semifinal för 4 år sedan som 21-åring eller något sånt där, 22-åring. Mm. Till att idag liksom inte få nå, alltså minuter knappt i ett Everton som krigar för sin fortsatta Premier League-existens.
Man skulle ju testa som falsk nia och grejer där när de inte hade någon forward efter man Calvert-Lewin, och sen så bara skrota Lampard det här projektet och börja spela Gordon som anfallare istället. Han har ju faktiskt fått lite speltid i båda matcherna som har gått.
Han har fått speltid, men det är så extremt långt ifrån den Dele Alli som spelade för Tottenham de här första säsongerna, och det är lite oklart vad det är som har hänt i hans liv som gör att det bara inte stämmer längre, att det är som att han har glömt bort hur man gör. Jag vet inte, jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Nu verkar Besiktas i alla fall vara intresserade av hans tjänster.
Ja, kan inte besiktas, sa de. Lån i sånt fall skulle det röra sig om. Sägs ju att det ligger hos Dele Alli själv om man vill göra den här flytten. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om det skulle hjälpa honom, om han skulle kunna hitta någonting, liksom hitta tillbaka till formen i turkiska ligan, eller om det bara skulle förvärra alltihop att vi ser honom spela i typ...
Han hade ju magi i fötterna en gång i tiden. Det var ju så att han gjorde ju saker som ibland kändes omöjliga. Han hittade vinklar och fattade beslut som kom ur ingenting. Det var ju den spelaren som liksom slog igenom som vad nu var tonåring när han kom från Charlton, tror jag det var, till Spurs och tog som plats i liksom Pochettinos projekt där. Men all den här magin är bara på något sätt borta.
Man ser ju honom kunna nu, om han skulle gå till Besiktas så här, ser vi att det går lite så där, och sen så plötsligt ser vi någon typ skriva på för Adana Demirspor eller liksom Istanbul Basaksehir eller någonting. Alltså att det kan ju gå där vägen. Gör ett Mexiko-äventyr i
Nordamerika.
Ja, St. Louis värvar honom. Alltså det kan man se framför sig att det kan gå den vägen, eller så går det åt rätt håll och han kommer tillbaka och hittar sig själv igen. Men ja, Det är, med tanke på vilken kvalitet man vet att han håller, så är det väldigt tråkigt att se att det har gått så pass.
Frågan är om han håller det, eller om det bara är så att han höll det en gång i tiden. Och
jag
den
tror att han höll det en gång i tiden. Det är känslan man får.
Man känner ju också från de tränarna som har haft de senaste åren att de har ju inte haft något förtroende heller.
Nej.
Och de har inte sett någonting som har... och jag tror inte att Mourinhos behandling av honom hjälpte honom, för att...
Han gjorde ju mål på försäsongen som falsk nio och allt. Alltså, jag tror att Everton borde egentligen inte vilja släppa honom med tanke på hur lite anfallsalternativ de har.
Ja, gud nej. De har ju sina egna problem. Ja. Men i alla fall, lite klara grejer har vi också. Lina Hurtig till Arsenal.
Kul.
Från Juventus. Fler svenskor i Women's Super League.
Rejäl summa också, över miljonen där för Hurtig som, ja alltså... När hon gick till Juventus, så absolut, Juventus är en stor klubb, men samtidigt italienska ligan är ju långt ifrån vad Superliga är. Nu kommer hon till Arsenal under Eidevall. Hon har imponerat och varit en av landslagets viktiga spelare, tycker jag. Hon har ju den här unika egenskapen. Hon är så otroligt skicklig i luftrummet, tycker jag, och hittar rätt ytor och jobbar ju stenhårt för laget som anfallare. Det blir jättespännande att se henne där. Får väl se hur de ska bolla det där med Hurtig, Blackstenius, Miedema som är kvar och så vidare också. Så att, men det är en kul övergång.
Giovanni Simeone till Napoli, som inte blir ensam om att kliva in där. Även Raspadori och Ndombele ska vara på väg in där. Vi har ju pratat om att Napoli har släppt mycket spelare. Och ja. Där har det verkligen inte funnits någon tid för sentimental nostalgi. Men lite spelare in i alla fall.
Det här är bra spelare in, ska sägas också. Alltså Cholito Simeone gjorde ju ändå 17 mål i ligan förra säsongen. Lån med obligatorisk köpoption, alltså en köpobligation då. Som han är ju presenterad. Raspadori ska vara klar också. Ska rapportera trovärdiga uppgifter. Sky Italia rapporterar det, och Romano och så vidare.
Det är många som tror på honom.
Raspadori är ju italiensk landslagsman, så det är inte konstigt att man tror på honom. Det är ganska rejäl pengar som Napoli betalar, 35 miljoner euro plus bonusar har jag för mig. Ndombele på lån med köpoption på 30.
Tror vi på Ndombele nu då, efter hans
Ndombele, Sambo Anguissa är ett mittfält som jag gärna vill se in action och se hur det skulle fungera. Nu verkar man ju täppa Fabian Ruiz till PSG då. Är det ju ganska mycket prat om. Så att det är såklart en försvagning att tappa Fabian Ruiz, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly och Lorenzo Insigne på ett bräde. Men jag tycker ändå att de faktiskt har värvat ganska bra spelare in här nu. Och vi ska komma ihåg också Georgien, vars namn jag fortfarande inte kan uttala liksom på rak arm så här. Gjorde ju supersuccé i anfallet i Napoli i premiären när han gjorde sin första match där. De har ganska bra grejer på gång. Jag tror att vi kanske underskatta lite hur illa de har skötts under det här fönstret och liksom luras lite av det sentimentalvärdet i Insigne och Mertens. Samtidigt, det finns mycket de har gjort som inte är särskilt rimligt. Men de har nog ett ganska okej lag på plats också och fått in mycket spännande spelare om inte annat.
Matheus Núñez, en spelare som ju scoutats hårt av Liverpool bland annat. Det var mycket prat i sommar om klar för Wolves. En halv miljard kostar han. Ska vi se, jag ska bara googla vilket... Ja, just det, portugis var han såklart, ja.
Brasse.
Ja, en brasse. Fan, jag trodde han var portugis. Han kommer från Sporting i alla fall.
Alltså, det var samma. Det här är liksom så här déjà vu från för två dagar sedan i tisdag som vi spelade in. För då sa vi också samma sak, eller vad. Spelar ingen roll i alla fall. Men ja, nu är det officiellt då.
Han är visst portugis. Han är född i Rio, men han är portugis. Han är en deco.
Han är en deco, men inte han brasilianskt. Nationality Brazil har jag sett på Matheus Núñez.
Han spelar för Portugals landslag.
Men det här är ju jätteunder. Ja, det kanske är så då. Alltså det börjar bli för rörigt där med de spelarna.
Han har 8 landskamper för Portugal.
Ja, då det blir jag ju, men jag...
Han är en deco.
Jag såg Nationality Brazil.
Ja, han är ju född i Rio.
Ja, fast Nationality borde ju bara vara ändrat i Portugal då.
Ja, det kan man ju tycka.
Ja, men då vad heter det?
Han är ju född i Rio.
Det känns som att vi är inne på liksom, men, diskutera men, helt irrelevanta saker i sammanhanget.
Men han har faktiskt, nu är jag inne på Wikipedia här. Hans pappa är portugis. Och hans mamma är brasse, så att han är 50-50, född i Brasilien.
Han pratar i alla fall portugisiska, det kan vi komma fram till.
Ja, det gör han.
Det är skönt.
Och med tanke på att han
Mateus
spelar för och med tanke på att han spelar för Wolves, så måste han ju vara portugis. Något annat vore ju helt orimligt.
Ja, det är sant, det vore ju orimligt annars. Ja, men då kryper jag till korset.
Men skulle
här,
de ju aldrig köpa honom.
Ja, det är sant också. Jag kryper till korset. Portugisen Mateus Nunes.
Ja.
Nej, det är ju Wolves dyraste värvning om tiderna. Det är ju en jättebra mittfältare man får in, och det är superkap. Pep Guardiola hyllar vi honom som en av världens bästa mittfältare i någon intervju någon gång här relativt nyligen, så att det är en dålig spelare de får in.
Han dunkade in ett hyfsat mål här för Sporting i sin avskedsmatchen, eller var det han spelade sen?
Jag vet inte vilket land han var ifrån, så det tror jag vet vilken match det var.
Någon av matcherna här på slutet som vevades, han dundrade in en boll från 30 meter rätt upp i klykan. Sånt kan han göra också. Nej, men det är en otrolig tekniker och... jättespännande spelare, och det känns som att Wolves behöver lite kreativitet faktiskt på det där mittfältet.
De har bra uppsättning nu. Nune som kommit in, du har Ruben Neves som är kvar, du har Den Donker, är ju inte för kreativ, men ändå Morgan Gibbs-White är kvar fortfarande också som tillbaka. Du har ju värvat Guedes som är otroligt skicklig fotbollsspelare som ska spela offensivt. Jag tycker de har något bra på gång, Wolves. Och Nunes, alltså jag fattar ju varför de lägger de pengarna på honom och passar på när de fick möjligheten, så det är en supervärdning de har säkrat.
Även Moutinho är ju där såklart väl just fortfarande. Men Moutinho har inte riktigt den där kreativiteten längre, tycker jag, som han hade
en gång
i tiden. Och Neves har ju aldrig riktigt haft han har ju distansskottet och mycket av de bollvinnande egenskaperna sådär, men det är ju ingen dribbler på samma
när
sätt.
När kommer Uniteds 700 miljoners bud på Neves då?
Absolut,
den är Casemiro
aldrig,
har tackat nej.
Ja, precis, aldrig om Casemiro kommer. Men annars så
ja, det kan utesluta inte någonting här alltså, de sista veckorna, det kan hända vad som helst.
Det kan hända precis vad som helst. Det ser vi fram emot. Nu ska du få lägga ut texten. Pervis Estupinan,
ja.
Ja, till Brighton.
Han vet jag är ekvadorian i alla fall. Det är ju en rak ersättare till Marco Correa.
Ja.
Vänster wingback.
Men är Pervis ett roligt namn.
Pervis är ett jätteroligt. Pervis Estupinan i sig är ett fantastiskt namn.
Ja.
Pervis är en riktigt bra vänsterback också, ska säga. Han tillhörde ju Watford i 4 säsonger, men han spelade inte en sekund i England, utan han var utlånad till Spanien konstant och gjorde det bra där. Mm. Sen köpte Villarreal loss honom. Brighton betalar nästan identisk transfersumma som de gjorde till Getafe för ett år sedan när de värvade Marco Correa. Den transfersumman lyckades de alltså fyrdubbla, alltså när de sålde honom till Chelsea. Och med Estupinan kan funka i en trebackslinje, det ska låtas vara osagt, men det sa man ju om Kukureya också. Graham Potter kan få för sig vad som helst. Jag tycker det här är en jättebra värvning av dem. En jättebra rekrytering, och så här, han kommer nog ganska snart i alla fall vara inne i mitt fantasylag om jag får möjlighet att få in honom, för det är en väldigt, väldigt duktig ytterback.
Tanguy Nianzou till Sevilla från Bayern.
Ja, ung mittback. De behövde ersätta det till Koundé, så han kommer in där. Det är svårt att få någon speltid i Bayern nu med tanke på att man har värvat Matthijs de Ligt och så vidare. Så att Sevilla vet säkert vad de gör också, och för Nianzou är det en jättebra flytt.
Tilo Kehrer, ytterligare mittback då till West Ham. Jävlar, de har varit i behov av mittback länge. Här får de in en från PSG.
Ja, det är väl en bra mittback också. Bra, vettigt steg för Kehrer för att få en större och viktigare roll, så att känns väl inga konstigheter där.
Nej. Det var vad vi hade för nu
har du tappat helt.
Jag är helt fullständigt tappat det. Det var vad vi hade på körschemat. Vi ska ta lite frågor. Ska vi se här. Måns Dahl skriver: David i Lille, varför inga rykten? Ung spelare med potential som redan nu är bra. Skulle varit en bra värvning för de flesta klubbar i detta fönster. United borde börja kolla där. Och det känns som en sån här spelare som väldigt många klubbar har ögonen på.
Jo, men alltså jag har sitter faktiskt med exakt samma fråga och gjort det under stor delen av sommaren. Jag förstår inte överhuvudtaget varför det är så tyst. För att det var inför det här fönstret så gick agenten ut och allting var tydligt på Jonathan David kommer att spela i Lille nästa säsong. Han kommer värvas till någon klubb. Varför har det inte hänt någonting?
Det är ju någonting där. Alltså, det är ju klart att alla håller koll på Jonathan David.
Jag förstår inte varför det är så tyst kring honom. Det ska väl låta så osagt, men jag håller med att om man tittar på kvaliteten han har som spelare och vad han har åstadkommit i Lille, ålder och alltihopa. Sen kan det ju vara att Lille har ändrat sig och vill ha ett hutlöst pris för honom, att det inte är aktuellt på så vis. Men samtidigt, det borde ju vara mer rykten om honom än vad det varit.
Santiago Montoya ställer en fråga på YouTube här. Vad händer med Donnarumma?
Ja, han väl också hitta någon roll i den här dokusåpan på något vänster. Ja. Han är ju första målvakt i alla fall, självskriven. För han ställde ju ett krav att jag tänker inte rotera med Keylor Navas inte nästa säsong. Ni får skeppa honom. Så det försöker man göra nu. Och göra sig av med Keylor Navas, stackaren. Så Donnarumma är ju självskriven första målvakt i det här konstprojektet som är Paris Saint-Germain. Som säkerligen kommer att spela fantastisk fotboll under den här hösten. Och faktiskt sett riktigt bra ut i början av säsongen. Men som sagt, det ligger och gror och konflikter finns. Mm. Och man vill ju verkligen ha en all or nothing PSG på Amazon eller vad som helst i någon framtid. För det är otrolig underhållning just nu.
Ja, verkligen. Hookif undrar, Alain Saint-Maximin, han skrev bara ASM, jag gissar att det är det han menar. Finns det något intresse för honom och vad ersätter Newcastle honom med i sådana fall? Vi vet att det funnits intresse för honom, men vi vet också att Newcastle i den situationen de är, har ju inget intresse av att sälja sin främsta kreativa spelare i det här laget just nu.
Nej, och det skulle ju kosta för mycket för ett lag att köpa honom. Newcastle samtidigt verkar intresserade av att köpa hela Chelseas bänk. Vad är det? Pulisic, Hudson-Odoi, Gallagher och Brocha. De vill ju ha samtliga fyra. Vet inte om det är något paketpris för det eller hur de har resonerat här, men det, absolut, alla är bra spelare, alla skulle tillföra något i Newcastle, så de är nog mer inne på att de måste värva in snarare än att riskera att tappa någonting, tror jag.
Mittfält med Gallagher och Guimarães, det är inte helt
och Joel Linton
och Joel Linton där bakom,
mumma.
Ja, det är inte fel.
Det är väldigt väldigt fint, skulle jag säga.
Där har du liksom en riktig stopper som han ju faktiskt har visat sig vara, Joel Linton, och så jävligt fina fötter där framme. Det kommer vara,
ja, det är jätterimligt av Newcastle att gå för Gallagher, tycker jag, nu när alltså Madison-priset
om de kan få loss Gallagher. Vilket jag inte är helt säker på att de kan få, men
nej, sen väntar man ju också på vart Lucas Paquetá ska hamna, om han blir kvar i Lyon eller om någon klubb kommer värva honom, för han sitter och verkar ligga där som en sorts andra alternativ för väldigt många klubbar just nu.
Mm. Det är också så här, Guimarães 24 år gammal, Gallagher 22, det är som bra ålder på dem.
Det förstår helt och hållet varför jag förstår varför de jagar Pulisic också. Jag förstår varför de jagar Brocha, för att de vill ha en till forwards alternativ. Jag kan förstå varför de jagar Callum Hudson-Odoi med. Alla de här spelarna som de jagar är spelare som är jätterimliga för Newcastle att jaga i det här läget.
Fan.
Va?
Vad är de så rimliga? De
gillar
inte det. Bra beslut. Nej, jag vill att det ska vara kaos i den typen av klubbar.
Ja, så är det ju.
Fredrik Larsson undrar, vad tror vi om Arsenal? Finns det något mer eller signar man Tielemans gratis nästa sommar?
Man väntar nog in den, va? Det är väl känslan just nu. Sen är det den här mysteriespelaren. Det pratas hela tiden om att man har någonting på gång som ingen har skrivit om. Som ligger och puttrar bakom. Som man jobbar. De jobbar ju ganska effektivt och tyst när man gör saker, som Fabio Vieira i fallet. Så jag tror absolut att det kan dyka upp något mer i Arsenal som vi inte riktigt väntar oss innan. Sen frågan vad och hur roligt det är. Men någonting kan nog dyka upp. Känslan man får på det man läser i alla fall.
Han skriver också här, Jeremy Pino annars hetaste spåret den här sommaren.
Jeremy Pino är ju till exempel en väldigt spännande sista rekrytering som Arsenal skulle kunna göra. Nu har man ju börjat säsongen väldigt väl också och verkar vara ganska harmoniskt överlag, så att får vi se.
Hörrni, det var allt vi hade att bjuda på den här torsdag eftermiddagen. Det blev mycket Manchester United idag, men det är ju vad det är.
Ja, det blev det förra veckan också, men vad gör de?
Alltså, det är ju vad det är. Jag menar, med Radcliffe, med Casemiro och med allt annat och Ronaldo och så vidare. Det kommer säkert bli mycket Manchester United nästa gång också.
De hade egentligen behövt Daniel Radcliffe så de kan trolla lite också. Förlåt, nej, då fick jag in den också. Nej, nu.
Vi säger i alla fall tack så mycket härifrån. Nästa vecka så är jag på resande fot, men Makoto finns här och Frida finns här också till Premier League på måndag.
Ja, eller i alla fall i ljudform.
Ja, hon finns inte här fysiskt, när det stämmer. Men vi säger i alla fall härifrån på återhörande.